Vad roligt att få inleda, eller egentligen fortsätta, men inleda den här delen av en ganska lång predikoserie där vi fem söndagar, som Urban sa, kommer att ha samma text. Liknelsen i Lukas 15 om de båda sönerna. Den som allmänt, som ni vet, kallas liknelsen om den förlorade sonen, vilket inte är något lyckligt namn. Därför är jag glad att vi har fått byta tilltalsnamn på denne unge man, och vi kallar honom lillebror nu. Jag tänker påstå inledningsvis att vi nog gjort den här förlorade sonen lite väl förlorad, och att det därför är bra att byta namn. Jag tror att vi skulle ha stor nytta av att åtminstone försöka lite grann av de övermålningar som den här liknelsen genom åren har fått stått ut med. Det är få texter, om ens någon, som ju har behängts med så mycket elände i predikningar som just den här berättelsen. Jag tänker på beskrivningar av hur smärtsamt uppbrottet var när han lämnade, hur djupt han sårade sin far, vilket orgieliknande liv han levde i främmande land, hur han till slut köper sina vänner som inte längre vill vara hans vänner när pengarna är slut, och så vidare och så vidare. Och så läser man och inser inget av det finns faktiskt i den här liknelsen av Jesus. Jag ska läsa hela liknelsen igenom, och jag ska göra det rakt upp och ner. Och så ber jag dig betänka bara när du lyssnar nu att det här är inte ett socialrealistiskt reportage. Detta är en liknelse. Poängen med liknelserna är bland annat att de är så rymliga i liksom berättarformen att man kan kliva in i dem från olika håll med olika liv och så låta olika delar av de här liknelserna belysa olika liv, eller till och med mitt liv, i en del olika situationer. Jag läser från Lukas 15 och 11 i Jesu namn. Jesus sa: en man hade två söner. Den yngste sa till fadern: far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Och några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade honom och kysste honom. Och sonen sa: far, jag har syndat mot himlen och mot dig, och jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter, och hämta gödkalven och slakta den, så ska vi äta och hålla fest. För min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen, som var ute på fälten, och när han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Och tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: här har jag tjänat dig i alla dessa år, aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Amen. Det finns en fråga som är förutsättningen för att orden i dagens tema "Välkommen hem lillebror" ska ha någon verklig betydelse. Och det är frågan om hur vi säger hej då när det livet innebär att vi måste skiljas ifrån varann, tillfälligt eller för gott. Jag hör ett sånt avsked i den här berättelsen, någonting som låter i stil med: du är fri att gå om det är det du verkligen vill. I det finns sorg, men i det finns också någonting annat, någonting som mer liknar tilltro eller respekt faktiskt. Du är fri att gå om det verkligen är det du vill. För man kan först och främst undra över varför går den här unge mannen överhuvudtaget? Ja, vi vet inte det. Och jag har tänkt på situationen och tänkt så här: han kanske var less, och det är ju ingen synd. Eller han kanske inte trivdes där med de andra. Det är heller ingen synd. Det behöver inte ens finnas ett skäl att någonting har hänt, utan det kanske till och med var bara längtan efter frihet, någon slags äventyr som gör att han går. Och den där längtan, frihetslängtan, det är en av tillvarons starkaste krafter. Och om man tar den utgångspunkten när man läser den här liknelsen, så har faktiskt historien chansen att beröra oss alla undantagslöst. Och jag har tre anmärkningar att göra idag. Den första är att lillebror är inte någon dålig människa. Lillebror är omogen, men han är inte dålig. Det är det första. Jag är inte alls så tvärsäker på att det ligger någon sån här djupgående konflikt bakom att han reser på sig och går. Det kan ju också handla om det som de allra flesta av oss någon gång i livet hade velat göra, men aldrig vågade, nämligen bryta upp och så pröva äventyret i livet. Det är inte svårt att förstå, tycker jag, när man läser helheten av den här berättelsen, att den där lockelsen liksom föds. Här går en ung man hemma med sin pappa och med sin bror. En bror som dessutom är fruktansvärt sur och fruktansvärt missundsam. Och som för övrigt Johannes Magnusson ska få glädjen att predika om nästa söndag. Och då är ni varmt välkomna. Så när han går där i den luften, så nås han av signaler om livet i det som kallas främmande land. Vi vet inte vad han hör, men lockelsen blir för stark för att motstå. Och det finns tillfällen i livet när man måste handla, man måste bryta upp om man inte ska dö invärtes. Och jag tror att detta var ett sånt tillfälle. Så till sist bestämmer han sig för att ge sig av. Han tar ut ett förskott, sin del av arvet. Och det sägs att i den kultur det här sker så var detta att ta ut sin del av arvet, alltså innan pappan var död, var synonymt med att egentligen säga till far att jag önskar att du vore död. Alltså att det var ett svek. Men märk, ingenting i Jesu liknelse antyder att det var så. Det här är en ganska neutral beskrivning. Han ber om sin del av arvet. Pappan ger honom den. Och så reser han iväg med pengarna. Uppbrott är hur som helst väldigt, väldigt ömtåliga situationer. Inte minst därför att det är uppbrotten, hur de blir, som ju bäddar för hur hemkomsten eventuellt ska bli. Jag ska komma in på det här om några veckor mer när det handlar om fadern, men jag finner nog att det mest imponerande med den här pappan, det är inte hur han tar emot sin son när han vänder sargad hem. Det mest imponerande tycker jag, det är hur han släpper iväg sin son när han inte längre vill stanna hemma. Det här är en sida av Guds sinne och av Guds hjärta som vi väldigt sällan talar om. Vi understryker ofta hur barmhärtig Gud är, hur nådefull han är när våra liv liksom brakar. Men Gud är också som fadern i den här liknelsen i mötet med oss. Han låter oss gå om det verkligen är det vi vill. Och det finns många texter i Bibeln som understryker det här. Hosea bok är ett bra exempel om du själv vill läsa vidare. Det här ömtåliga uppbrottet, jag ska dröja där ett litet ögonblick. Det har en djupt andlig dimension för det första. Alltså det har med vår gudagivna, fria vilja att göra, hur stort det är och rakryggat det är att faktiskt vara en människa som är ett Guds barn. Det är det ena. Men det här rör också någonting väldigt vardagligt som handlar om när våra barn blir vuxna och när hemmet av någon anledning blir för trångt. Det handlar om när våra barn inte väljer våra vägar, inte följer våra fantastiska råd om hur de ska leva sina liv. Särskilt tillämpbart blir det här naturligtvis i en miljö där man växer upp i ett hem eller en gemenskap med en stark och tydlig tro, en stark och tydlig övertygelse. Barn väljer ju inte självklart alltid sina föräldrars andliga hemvist, ibland inte ens sina föräldrars tro, av ett enda skäl, och det är att man inte kan ärva en tro. Man kan få med sig goda förebilder, man kan få med sig goda värderingar, men tron är alltid en gåva. Den är ett underverk som måste ske varje gång i mötet mellan Guds hjärta och ditt hjärta. Man kan liksom inte skicka vidare tron ett led till. Tron är alltid ett direkt möte. Så hur det här avskedet ser ut är bådas ansvar. Både den som går och den som sänder. Men naturligtvis så är det den mognes ansvar lite större här. Det är inte förbjudet att ge råd. Men sin livsväg måste faktiskt en människa få gå själv. Precis här har jag tänkt de här veckorna att det bor ganska mycket sårighet i en sån här församling. Ganska mycket sår. dåligt samvete, mångårig tystnad, väntan på vem som ska ta första steget, vem som en gång gjorde fel när vi skildes åt. Det här rör så mycket i våra relationer, inte minst hur vi talar med varann, men också om varann. Och jag kan inte hjälpa att jag blir så ledsen när jag ibland hör någon av goda människor säga om ett barn eller en nära släkting att han har lämnat Gud sedan många år. Vi vet faktiskt inte det. Vi kan aldrig veta det. Det kanske ser ut så, men det behöver absolut inte vara så situationen ser ut, om vi betänker att varje Guds relation är ett direkt möte. Det går inte via oss. Så med tanke på den här berättelsen, hur den utvecklar sig, så kan man tänka att den här sonen, och kanske är det Jesus vill säga, han lämnar hemmet med två tydliga budskap. Och de hör båda intimt samman. Det ena budskapet är: du är fri att gå om det är det du vill. Och det andra budskapet är: men du är alltid välkommen hem, oavsett skick. Alltid välkommen hem. En av mina stora förebilder i livet heter Jean Monnet. Han är kanadensare, bodde stora delar av sitt liv i Frankrike, och han är grundare av en kommunitet som heter L'Arche, som finns över hela världen nu, där poängen är att människor med omfattande funktionshinder delar vardagsliv med människor som inte har den formen av handikapp, och man lever kommunitetsliv och vardagsliv och församlingsliv tillsammans. Denne Jean Monnet, jag fäst mig vid en liten detalj i hans livshistoria, det är att han var 13 år gammal när han sökte värvning i den brittiska flottan. Han åkte från Kanada med ett trupptransportfartyg till Liverpool för att sen åka vidare till Dartmouth Naval College i Devon, där han skrivs in som kadett i engelska flottan. Observera åldern. Han är 13 år gammal. Och när han själv funderar i vuxet liv, inte minst sent i livet, över detta, hur hans föräldrar vågade släppa iväg honom på detta livsfarliga uppdrag, där var tredje sånt här trupptransportfartyg sänktes på vägen över vattnet, så minns han egentligen bara en sak. Och det är att när han berättade det för sin pappa, 13 år gammal, så tittade hans pappa på honom och så sa han: jag litar på dig. Och så åkte han. Åh, vad jag har stört mig på det. Och så har jag tänkt, hur kan en förälder vara så oansvarig? Men när jag läser berättelsen om Jean Monnets liv, så förändras min tanke. Därför att jag upptäcker att den tilltron var någonting i hans liv som han sen övade sig att svara upp emot eller leva upp emot. Någonting som han bestämde sig för att aldrig svika. Det var som om förtroendet i sig var mycket starkare än kontroll om pappan hade utverkat den. Som om tilltron till en ung människa, jag litar på dig, i sig är ett ständigt ljudande välkommen hem när det är det du vill. Och så undrar jag, kan det här vara lillebrors första budskap till oss? Låt mig gå min väg på mitt sätt, så att jag har chansen att komma hem igen och känna mig välkommen. Låt mig misslyckas själv, men betrakta mina felsteg med såna ögon att jag vet vart jag ska gå när jag har gjort av med alla mina resurser. Jag tror det är lillebrors första budskap. Vårt liv är fyllda, våra liv är fyllda av uppbrott, nödvändiga, ibland onödiga. Det viktigaste vi har att liksom skicka med varann i de uppbrotten, det är Guds kärlek och det är vår kärlek. För det är den kärleken som gör vägen hem möjlig igen. Och det är min andra tanke. Och det är att lillebror uppenbarligen inte är vuxen den frihet han nu får smaka, den stora friheten. Lägg märke till en sak, och det är att den här unge mannen reser inte hemifrån för att synda eller söndra. Det finns inget som säger det. Jag tror han reser för att han vill leva, och det är en alldeles legitim längtan. Det ska också sägas att han har otur i livet. Hans bankrutt sammanfaller med hungersnöd i landet, och det kanske står för allt det där som är utanför vår kontroll, och situationen blir ohållbart, och snart är det tydligt att han har övervärderat frihetens möjligheter. Han har kraftigt undervärderat frihetens faror. Och det står, när han hade gjort av med allt. Och det förtydligas, på ett liv i utsvävningar. Och ordet astotos betyder lidelighet eller det som är opassande. Men observera att det är hans
bror
och ingen annan som påstår att han har bränt sina pengar på horor. Det finns inte i själva berättelsen. En sak vet vi, han har levt rundhänt. Vi vet det därför att han blir pank. Låt oss dröja ett kort ögonblick precis där. Det är ju väldigt svårt att hantera plötslig rikedom. Lika svårt som det är att plötsligt hantera att man har ett hav av tid, eller att man plötsligt får väldigt, väldigt, väldigt mycket beröm. Eller att man, som den här mannen, är med om en plötslig frihet. Han kan göra precis vad han vill, och han har råd med det. Det här vet många av oss som växte upp i småstäder eller kanske till och med byar. Och sen kom flyttande ganska unga till storstan. Vi vet att det finns någonting i det där, i distansen, i anonymiteten, som är så lockande i början att man allt för snabbt liksom bränner alla ideal och alla livlinor, och så tänker man, nu har jag hittat min värld, här ryms hela mitt liv. Världen känns rymligare här, den känns möjligare. Och så är det så lätt att man kastar ut barnet med badvattnet. Och det är lätt att man börjar se på det där lilla sammanhanget, det trängre formatet som jag lämnade. Man börjar se ner på det, liksom ringakta det. Och så visar det sig med tiden att just detta blir en ny form av förnekelse. Och man upptäcker, nej, men det här är ju inte heller jag. Jag är ju också min uppväxt. Jag är ju också mitt hem. Jag älskar en rad i en av Thomas Andersson Vis låtar. Den heter Sanningen om mig. När han beskriver hur han lämnar sin uppväxt, sin hembygd, men liksom aldrig någonsin ändå kan klippa banden. Och så sjunger han följande rad. Det är härifrån du kommer. Det här är sanningen om dig. Ovan den raden är viktig. Och jag tror att det är dit den här liknelsen leder oss. Till insikten om att när de egna möjligheterna är slut, så är det inte roligt att vara fri längre. Då vill man bara vara hel. Man vill vara en hel människa. Nu räcker det inte längre med utrymme. Man håller på att drunkna i utrymme. Det man nu letar efter, det är en plats för sitt liv. Någonstans där jag kan känna att jag är hemma. Och så sluts liksom den här cirkeln. Det är som om man reste bort för att till sist upptäcka att jag är inte hemma om jag inte på något sätt bär hemmet med mig. Är det lillebrors andra budskap? Att förmögenhet aldrig kan ersätta ett hem. Att rikedom aldrig kan ersätta tillhörighet. Att det inte räcker med utrymme. Så var än livet för dig eller har fört dig, så var rädd om kontakten med ditt ursprung, med ditt hem. Och jag tänker främst i relationen till Gud, men jag tänker faktiskt också på den slitsamma, ibland slitsamma relationen till ditt jordiska hem. Till din mamma och din pappa, till din mormor, till din morfar, till din farmor, din farfar, om de ännu finns i livet. Och så sist, när allting har blivit fel, så gör lillebror det enda rätta. Han fattar egentligen samma beslut en gång till, och det är att bryta upp och lämna allt sammans. Alltså han visar samma mod en gång till. Men det är betydligt längre att resa hem än att resa bort. När Urban och jag pratade om detta så insåg vi lite tillsammans att med det tillägget att pappans hållning är ju det som förkortar vägen hem ganska rejält. Då kom han till besinning, står det, och tänkte. Han tänkte kanske på hemmet. Han tänkte på sin far. Och ni vet att det där ordet besinning, det betyder rent språkligt kommande till sig själv. Alltså han kommer till sig själv. Det är som om han träffar plötsligt i det där främmande landet. Inte en främling, utan nu träffar han sig själv. Förvisso vuxen och erfaren, men också liten och ynklig. Han är ett barn, han är en son. Och så inser han att båda de här finns i mig. Och båda måste få finnas. Han har mycket att kämpa emot. Men allra mest så har han sig själv att kämpa emot. Och därför är det så vackert när han övar i ensamhet på den dialog som han nu ska ha med sin pappa när han kommer hem. Jag ska säga, jag är inte längre värd att kallas din son. Det svåra är inte att tro att nåden finns. Det svåra är att tro att jag är värden. Det är därför vi ibland måste till svinhorn, hur vidrigt det än är där. Därför att ingen av oss kan förtjäna nåden, och det måste vi på detta smärtsamma sätt ibland bli varse. Det är det som är själva poängen med kristen tro. Vi förtjänade den inte, men vi fick nåden ändå. Eller som den där finländske terapeuten sa på sin tid, Erik Evalds, när han talade om nåden som springer emot oss. Det finns en bonus i det här kapitlet som vi tar med oss nu när vi går till nattvardsbordet. Och det är ju att den här unge lillebrorns resa, erfarenheter, omvändelse, väg tillbaka, för all framtid kommer att förändra det här hemmet. Det här är evangelium. Och detta är också Guds besynnerliga ekonomi. Att hemmet förändras av att det kommer en äventyrare med revade segel hem igen. Hemmet behövde hans erfarenheter. Hemmet behövde hans vandring tillbaka. Hemmet behövde hans berättelse. Och när han kommer hem, ja, då först blir det lite stil på det här hemmet, där man tydligen inte ens har unnat så slakta en sketen killing förut. Nu äntligen så slaktar fadern gödkalven. Nu blir det fest. Nu tas instrumenten fram. Nu ska det sjungas och nu ska det dansas. Varför? Jo, för nu förändras detta tysta, döda museum till ett hem. Och det kräver att det finns plats för lillebror och storebror och alla de andra vid samma bord. Och det berättar det bord vi nu ska gå till.